Hjärtligt välkomna alla till detta seminarium om fred. Jag heter Johan Schaar. Jag är en nyutnämnd ledamot av expertgruppen för biståndsanalys som arrangerar detta seminarium. Och jag tror som de flesta här vet så är alltså expertgruppen för biståndsanalys, eller EBA, en statlig kommitté som tillsammans med forskare och andra analyserar och utvärderar det svenska biståndet. Med det yttersta målet är att förbättra biståndet och se till att det är så, fungerar så effektivt som möjligt. För att utföra detta arbete, detta uppdrag åt regeringen, så ordnar EBA sammankomster och seminarier av olika slag. Och det som vi gör idag är då ett särskilt seminarium, ett så kallat Development Dissertation Brief-seminarium. Då vi bjuder in nydisputerade, ofta eller nästan disputerade forskare att presentera sina avhandlingar inom områden som är av vikt och relevans för EBA och för det svenska biståndet. Och tanken är då såklart att ta del av ny forskning, nya rön och försöka dra de slutsatser som är relevanta för att biståndet ska bli så effektivt som möjligt. Så att den här kopplingen mellan forskningen och policy, dess policyrelevans är central när vi har dessa seminarier. Idag så kommer, och som jag tror att alla här vet också, så är ju fred- och konfliktperspektivet ett av de fem centrala perspektiven för vår regering. I 2015 så formulerades dessa fem perspektiv i tillägg till de perspektiv som tidigare fanns, så lades alltså konfliktperspektivet och miljöklimatperspektivet till de som redan fanns. Och idag handlar det alltså om tre avhandlingar som från väldigt olika perspektiv tar sig an konfliktfrågor. Och det ska bli väldigt intressant att lyssna på de tre presentationerna och de två kommentatorer som så småningom ska ge sin analys eller dra sina slutsatser av det som vi har lyssnat på. Vi har 2 timmar på oss. Vi har bett de tre presentatörerna att använda ungefärligen en kvart på sina presentationer. Jag ska försöka se till att vi håller tiden. Och jag ber de tre att komma fram och sätta sig. En av er kanske vill inta sin plats här. Och är det då Emma Elversson som kommer att börja, om du vill komma upp, Emma. Som har skrivit en avhandling som heter Durable Resolution of Communal Conflict. Och sen så kommer vi att lyssna på Matilda Lindgren, om du vill komma fram.
Ja.
Som har skrivit en avhandling som heter Peacemaking Up Close, Explaining Mediator Styles of International Mediators. Så varsågod och sätt dig. Och till sist så ska vi lyssna på Sara Gillin, som har skrivit en avhandling som heter Prospects for Theology in Peacebuilding. Jag tror jag läser inte hela den långa titeln, men varsågod, slå dig ner. Så att vi börjar med dessa tre presentationer, sen får vi 2 kommentarer från 2 personer och sen öppnar vi för en allmän diskussion och allmänna frågor. Sådär, jag tror att vi är färdiga att köra igång. Jag hoppas att jag inte har glömt någonting. Detta är alltså min debut som ledamot i EBA, så att det är nytt för mig det här också.
Okej, får se om jag hörs också, jag tror det. Hej, Emma Elversson heter jag. Och jag är här för att sammanfatta de viktigaste slutsatserna från min avhandling, som just nu befinner sig hos tryckeriet. Så jag ska disputera om ungefär en månad. Så det är väldigt färska findings. Min avhandling handlar om communal conflict, så jag har väldigt svårt att komma på en bra svensk term för det. Men lokala etniska konflikter oftast handlar om. Konflikter mellan grupper som ingen av dem har statsmakten och ofta då längs identitetslinjer. Men jag kommer att referera till dem som lokala konflikter huvudsakligen. Jag kommer gå in lite mer på vad jag menar för någonting. Och jag är intresserad av konfliktlösning efter våldsamma lokala konflikter och förutsättningarna för hållbar fred. Och framförallt med ett fokus på den centrala regeringens roll i det här. Så att vad har regeringen för relation till de här grupperna och till den här konfliktfrågan? Hur påverkar det chanserna för fred? Min avhandling fokuserar geografiskt på Afrika söder om Sahara. Jag har både några kvantitativa studier och fallstudier i Kenya. Det här är i ett nötskal mina viktigaste slutsatser i min avhandling. För det första att strategiska intressen och etniska band till grupperna i konflikten påverkar huruvida den centrala regeringen ingriper i lokala konflikter. Och för andra att de här faktorerna, alltså strategiska intressen och etniska band, påverkar i sin tur effekten av interventioner och de lokala parternas förmåga att nå en förhandlad lösning på sin konflikt. Och väldigt förenklat så kan man säga att staten kan ha en aktiv konstruktiv roll i konfliktlösning. Staten kan ha en aktiv men destruktiv roll. Man liksom gör konflikten värre, eller så kan staten vara ganska passiv, vilket ofta är fallet i de regioner som jag studerar. Och då kan ibland icke-statliga aktörer kliva in och spela en viktig roll i konfliktlösning. Och de kan vara framgångsrika under vissa förutsättningar, under vissa omständigheter. Till exempel NGOs eller religiösa organisationer. När jag pratar nu om lokala konflikter eller communal konflikt så menar jag alltså våldsamma konflikter mellan icke-statliga aktörer, grupper, som organiserar sig informellt baserat på en gemensam identitet. Och att de organiserar sig informellt betyder att de har inte en formell organisation som rebellgrupper eller så. Utan det är en mer informell och ofta ganska spontan organisation. Och man identifierar den egna gruppen och sin motståndare utifrån någon form av identitet, communal identity. Och det kan vara etnicitet, det kan vara religiös tillhörighet, det kan vara klantillhörighet. Men det kan också vara till exempel vad man har för hur man livnär sig. Att det kan vara bönder mot boskapsnomader till exempel. Men på något sätt så identifierar man de här grupperna enligt såna här linjer. Och den här grafen som ni ser här nere, den visar då, baserat på data från Uppsala Conflict Data Program, antalet sådana här konflikter, communal conflict, sedan 1989, då har ni på den vänstra axeln där och den blåa linjen. Och antalet människor som har dött i de här konflikterna år för år, den röda linjen och den högra axeln. Och som ni kan se så är det alltså tusentals personer varje år som dör i den här typen av konflikter. Men de har varit ganska understuderade inom forskningen för att de sällan får samma uppmärksamhet som konflikter som utmanar staten. Och ofta finns det inte heller lika mycket information att tillgå. Den övergripande forskningsfrågan i min avhandling är den här uppe. Hur kan hållbar fred uppnås efter våldsamma lokala konflikter? Och jag bryter ner det här i fyra specifika, mer specifika frågor som jag studerar i fyra olika studier. För det första så undersöker jag under vilka omständigheter som staten ingriper. Så är man benägen att ingripa i vissa konflikter men inte i andra. Och sen i sin tur då, hur ett sådant ingripande av staten påverkar risken att konflikten bryter ut igen. Är det så att när staten intervenerar så är det mindre risk att den bryter ut, eller kan det till och med bli en större risk beroende på omständigheterna? Och om den centrala regeringen, den centrala staten, är partisk i förhållande till konflikten, hur påverkar det parternas möjlighet att lösa konflikten? Och slutligen, under vilka omständigheter kan icke-statliga aktörer bli framgångsrika medlare? Och som en del av mitt forskningsprojekt så har jag samlat in data på statliga interventioner i de här konflikterna. Så jag har utgått ifrån det datasättet som Uppsala Conflict Data Program har samlat in om sådana här konflikter, och sen har jag kodat huruvida regeringen skickar sina säkerhetsstyrkor till konflikten för att intervenera. Vilket den gör i många fall, men i vissa fall inte. Och det här datasättet fokuserar alltså på Afrika. Och så har jag använt det här datasättet för att studera då under vilka omständigheter som staten ingriper. Och det jag kommer fram till är att många faktorer som vi kanske tänker oss påverkar sannolikheten till intervention, såsom hur dödlig konflikten är. Mera dödliga konflikter är mer troligt att regeringen ingriper. Också statens övergripande materiella kapacitet. Så en svag stat är mindre benägen att skicka säkerhetsstyrkorna. Det är också ganska logiskt. Eller om man är inblandad i en konflikt med rebellgrupp till exempel. Men jag kommer också fram till att det jag kallar för strategiska intressen. Så att om en grupp som är inblandad i konflikten har etniska band till den centrala regeringen. Om det är en grupp som är representerad i centralmakten så är det mer sannolikt att man ingriper. Det är också mer sannolikt att man ingriper om det är en konflikt som handlar om vilken grupp som ska styra ett visst landområde. Så att det handlar om kontroll över land. Och slutligen om konflikten äger rum i en ekonomiskt viktig region som kanske är väldigt viktigt för staten att försöka att se till att man behåller kontroll över resurserna i den regionen. Och det här tolkar jag alltså som stöd för ett övergripande argument att det är liksom strategiska intressen som regeringen har spelar in huruvida man på vilket sätt man ingriper i de här konflikterna. Och sen så använde jag en annan studie det här samma datasätt då, för att studera effekterna av såna här interventioner. Så jag undersöker om en statlig intervention påverkar sannolikheten att en konflikt som en gång då har varit våldsam blir våldsam igen inom en viss tidsperiod. Och då undersöker jag om det är olika effekt under olika omständigheter. Och då skiljer jag mellan scenarier där den centrala staten är partisk för en grupp i konflikten. Så att om konflikten involverar en grupp som har såna här etniska band till den centrala regeringen. Det kallar jag för att staten är partisk för en sida i konflikten. Och så skiljer jag det från en situation där regeringen är partisk emot en sida i konflikten. Konflikten innefattar en grupp som är diskriminerad av den centrala staten. Ibland kan såklart båda äga rum samtidigt och det finns också konflikter där ingen dera grupp är varken inkluderad eller diskriminerad. Men i de här två scenarierna fokuserar jag då på. Och finner att när den centrala regeringen är partisk för en grupp i konflikten och ingriper så är det en lägre risk att konflikten bryter ut igen. Medan om man är partisk mot en grupp och ingriper så är det en högre risk att konflikten bryter ut igen. Och det kan ha olika förklaringar. En förklaring är att i det här första scenariot så kanske den gruppen som är representerad i statsmakten blir ännu starkare lokalt och kan liksom dominera. Det blir en sorts som en militär seger nästan. Och att den andra gruppen då är så försvagad att man inte utmanar igen. Eller så kan det vara så att man helt enkelt lägger till mera resurser i en sån intervention och gör en mer konstruktiv insats. Och att i det här andra scenariot då att det verkar kunna leda till en större risk för konflikt, att det bryter ut igen, kan ha att göra med att man agerar mer destruktivt i en sån situation. Kanske det sker övergrepp på mänskliga rättigheter eller att man underminerar lokala konfliktlösningsmekanismer till exempel. Och för att försöka komma lite närmare de här mekanismerna så gör jag också två kvalitativa studier som analyserar fall i Kenya. Och i den första så undersöker jag vad som händer om det faktum att regeringen är partisk påverkar möjligheten för parterna att nå ett fredsavtal. Och jag finner att när regeringen är partisk, och då går jag in lite mer i detalj på att försöka undersöka om folk verkligen upplever regeringen som partisk, att det gör det mindre sannolikt att man når ett fredsavtal. Och jag tolkar det som att det har att göra med att det är svårare för parterna att bygga förtroende. Att man kan inte lita på att staten kommer att vilja upprätthålla det avtal man når. Och därför är det svårare att nå ett förhandlat avtal. Så att under vissa omständigheter så kan till exempel icke-statliga medlare hjälpa parterna att förhandla fram ett avtal, men under andra omständigheter är det väldigt svårt. Och det kan också vara särskilt svårt om den här partiskheten har att göra med resurser. För när det handlar om relationer, att en grupp har liksom etniska band eller någon annan relation till den centrala regeringen, så kan det förändras över tid, till exempel när efter politiska val som leder till nya ledare. Medan när det handlar om resurser, när det finns en stark känsla av att regeringen vill åt någon särskild resurs i den här regionen, då kan det vara ännu svårare att överkomma det här misstroendet gentemot den centrala staten. Och slutligen så har jag en fjärde studie i avhandlingen där jag undersöker, fokuserar just på de här icke-statliga medlaraktörerna och undersöker under vilken omständighet de kan liksom få en roll, få en legitimitet som möjliggör en konstruktiv medlarroll. Och fokuserar på en konflikt där en religiös organisation blev en framgångsrik medlare i en konflikt i västra Kenya. Och argumenterar då att den här gruppen hade lyckades bygga legitimitet genom att man hade varit väldigt länge närvarande i den här regionen. När staten inte själv tillhandahöll olika tjänster och infrastruktur och så gjorde den här organisationen det istället. Och på så sätt så hade man vunnit gruppernas förtroende. Och när man till slut då kom till en position där det blev aktuellt med konfliktlösning, så kunde den här aktören bli en konstruktiv medlare. Men samtidigt så spelade det politiska kontextet in. Så för det första så var det statens frånvarande som möjliggjorde den här långsiktiga rollen för den här organisationen. Men också att ett förändrat politiskt kontext gjorde det möjligt att bygga fred i ett längre perspektiv. Därför att politiska ledare som ansågs ha relationer till en grupp försvann från den nationella politiska arenan. Så det hänger ihop väldigt mycket det här, liksom den nationella nivån och den lokala nivån. Några implikationer som jag ser av min forskning för utvecklingsarbete och för beslutsfattare är, för det första så tycker jag att det är en viktig implikation är att man ska komma ihåg att statsbyggande insatser inte nödvändigtvis leder till bättre hantering av lokala konflikter. Ofta tänker man att den här typen av konflikter uppstår för att staten är svag, för att staten inte liksom är närvarande i en viss region, att det finns ett vakuum. Men det hjälper inte att bara stärka staten eller att utöka dess närvaro, utan man måste också titta på vad centrala politiska aktörer har för intressen i relation till just den här konflikten. Och undersöka vad säkerhetsstyrkor till exempel gör när de intervenerar. Är den andra implikationen, att man tittar på vad de här säkerhetsstyrkorna gör. En annan sak man kan göra är att om staten inte är aktuell för att hjälpa, om lokala parter försöker nå ett avtal men man inte har någon garanti för att staten kommer att upprätthålla det här, så kan andra aktörer kliva in och hjälpa till att garantera det här avtalet och säga att vi kommer att ingripa om en eller den andra parten bryter avtalet. Och slutligen så tycker jag att det är en väldigt viktig implikation att man ska fortsätta att försöka identifiera och stödja lokalt legitima medlare i den här typen av konflikter. Men att man måste bygga det här på en noggrann och kritisk analys och försöka se, är den här aktören verkligen neutral? Ses det som neutral av de här konfliktparterna? Har man en legitimitet? Och har man ett långsiktigt engagemang så att man kan finnas kvar och hjälpa fredsprocessen i det längre loppet? Där tänkte jag avrunda. Tack så mycket.
Exemplarisk tidshållning här. Och om jag inte sa det så ska alltså Emma disputera om en månad, så att detta var hennes förövning. Det har jag inte tänkt att vara någon slags extra disputation, utan ha ett annat fokus. Men det lovar väldigt gott, tycker jag, inför den riktiga disputationen om en månad, Emma.